Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till femte delen av vår podcast Vi går till historien. Och med mig som vanligt sitter Ulf och mitt namn är Fredrik. Och nu ska vi, vad ska vi prata om?
Ja, tanken bakom den här podden det är ju att vi ska göra en genomgång av den svenska historien i kronologisk ordning. Och vi började ju inte med några inlandsisar och tidiga bosättningar och hur gravhällarna såg ut och botyxarna. Och känner du till det där kuckenmudding? Det är något danskt uttryck där man letar i avskrädeshöger för att se vad folk åt. Allt det där är ju jättetråkigt, utan vi kom igång med 500-talet efter Kristus och började ju med högarna, kungahögarna i Gamla Uppsala, och analyserade vilka kungar som låg där och vad som hände med dem. Och sen har vi ju glatt gått vidare med Ingall Illråde som eldade upp sina, man kan ju elda upp sina anhängare, men han eldade upp sina motståndare, en realpolitiker som fick någonting uträttat. Apropå brand, vet du vad det är för likhet och skillnad mellan en tandläkare och en brandman?
Okej, nu blev jag lite ställd. Likhet med en tandläkare och en brandman?
Mm. Jo, båda drar ut. Den ena tänder och den andra släcker. Kul va? Och sen gick vi vidare med Harald Hildetand och Ragnar Lodbrok och hans söner och så där. Och två slag, det kanske mer mytiska Bråvalla slag, som ju iscensattes på grund av att en kung skulle få en värdig död på sin ålderdom. Så, vi tar med, säkert när det gäller äldre tider nu, massa gamla skrönor och dramatiska berättelser som annars har gått förlorade i den svenska skolan av idag. Nåväl, senaste gången, då pratade vi om vikingatiden och nu glider vi in på 1000-tal och medeltid. Människorna som levde under medeltiden, de visste ju inte om att de levde under medeltiden. Det där är ett lite senare begrepp, kom till under 1500-talet, under renässansen. Då hade man en helt ny syn på livet och ville visa att man verkligen hade hamnat i en ny tid och ville distansera sig från tidigare århundraden. Man pratade om den mörka medeltiden som var dyster och allmänt primitiv.
Och på engelska heter det väl Dark Ages?
Ja, precis. Sen har man ju omvärderat det där. Till exempel i början på 1800-talet under romantiken, då tyckte man medeltiden var en väldigt spännande och lite mystisk epok.
Riddare och borgar och prinsessor och drakar. Och
absolut. Men också kulturellt högstående under kanske framförallt 1200-talet med alla dessa fantastiska katedraler och grundandet av olika universitet och städers utbyggnad. Man hade ju då på 1500-talet när medeltiden hade tagit slut en mycket positiv bild av antiken och inspireras av den genom vetenskap och kultur. Så det fick bli tiden mellan cirka 400, medeltidens inledning. Då hände ju mycket, romarriket delades och Västrom gick under. Folkvandringarna kom igång. Kristendomen segrade i Europa. Och sen blev det ju en stor och ekonomisk och kulturell nedgång. Men 1500, då bland annat den antika vetenskapen och kulturen kommer tillbaka. Människan sattes i centrum igen istället för den kollektiva kyrkan. Konstnärer målade tavlor som föreställde vanliga människor i vardagssituationer, inte bara religiösa motiv med Jesus och profeter och helgon och så. Ja, det hände ju mycket då som du vet. Den heliocentriska världsbilden, alltså att solen är centrum istället för jorden. Geografiska upptäckter, va? Vasco da Gama, finner sjövägen till Indien, Columbus och Amerika, och Magellans världsomsegling och så vidare. Det gjorde man att man talade om den nya tiden. Och sen dess har man inte kommit på någon ny epok, utan vi befinner oss väl fortfarande i den nya tiden. Men det här handlar ju då om svensk och nordisk historia, och då hände det inte så mycket omkring 400, järnåldern rullade på. Utan därför säger man att medeltiden hos oss börjar först omkring 1000 eller 1060. Då vikingatiden tagit slut och vi blev kristna. Alltså, nordisk medeltid är kortare än den europeiska. Här talar vi om 1000-tal till 1500. Om man ska ha en bortre gräns så kanske man kan nämna 1520, Stockholms blodbad eller Gustav Vasa kommer till makt. De här svenska kungarna vi nu hittills talat om, de håller kanske inte alltid för en källkritisk granskning, men berättelserna kring Inga Lillråd och Harald Hildetand och Ragnar Lodbrok och så vidare.
Alltså tidigare avsnitts huvudpersoner.
Exakt. Då vill ni få reda på mer om någon, är det bara lyssna på våra tidigare fyra avsnitt.
De finns tillgängliga.
Det är bara att gå till historien. Ja. Och som jag nämnde förut så tillhör ju de berättelserna den svenska kulturhistorien. Spännande berättelser som är värda att behålla. Trots att, eller kanske just på grund av, att man inte längre läser så mycket om de här i den svenska skolan. Det finns också ett släktband faktiskt mellan Karl den 16 Gustav och Erik Segerkäll. Vi sa ju tidigare att man från Erik Segerkäll, som var kung i slutet på 900-talet, kan följa en svensk regentlängd fram till våra dagar. Till Karl den 16 Gustav, som suttit längst av alla regenter på den svenska tronen. Ja, alltså han sitter ju inte bokstavligen på en tron, utan där får man tolka abstrakt.
Men det finns en tron, så att säga. En sån...
Ja, det finns ju en vacker tron där från drottning Kristinas dagar i rikssalen på slottet. Men ja, det är möjligt att han har hoppat upp och satt sig där vid något tillfälle. Men när kungar slutade krönas, Oscar den andra var det sista, så slutade man ju det här med tron, stol och kron och så vidare.
Lite synd.
Ja, det tycker jag också. Det tycker jag också. Det är ju spektakulärt. Du vet, England, tänker man på drottning Elisabeth, och hon kröntes ju verkligen med krona och satt i tronstol och sådär. Där har man ju kvar de gamla traditionerna. Men det är inte bara det här med regentlängd, utan det finns faktiskt också ett släktband mellan Karl den 16 Gustav och Erik Segerkäll. Och då kanske någon invänder, ja men hur kan det göra det nu? Vänta nu, när Karl den 16 Gustav, det är ju Bernadotte, en helt ny släkt som kom in här i början på 1800-talet.
Han var någon fransk höjdare som kom in.
Ja visst, han var ju marskalk, en av Napoleons marskalkar, Jean-Baptiste Bernadotte, som blev Karl den 14 Johan år 1818. Och han var ju gift då med en fransk köpmannadotter, Desiree Clery, som för övrigt hade varit förlovad med Napoleon tidigare.
Ja, men nu, hur hänger det här ihop?
Jo. Det här knyts ihop igen. För redan deras son, Oscar, han förstod vad den nya sammanställningen krävde och gifte sig med en tysk prinsessa, Josefin. Och samma spår har ju även senare Bernadotter följt. Och det gör faktiskt att vår nuvarande kung, han är släkt med alla nuvarande och före detta europeiska kungahus och även med alla tidigare kungaätter ner till 900-talet. Vem var då Erik Segerkäll och vilken seger är han säll för, alltså berömd för? Han styrde som sagt i slutet av 900-talet. Och under hans tid förstördes Birka och Sigtuna grundades, Sveriges äldsta fortfarande existerande stad. Den seger han är berömd för, den vanns utanför Uppsala på Fyris vallar. Motståndare var hans egen brorson, Styrbjörn Starke. Alltså, farbror mot brorson, det kanske du känner igen från Bråvallas lag. Det var ju samma situation där, Harald Hildetand mot Sigurd Ring.
Det var ju där i sensatta slaget, så där, men det här var ett riktigt slag.
För att Harald skulle slippa dö sotöden, eller som en ko i halmen. Just som man det. Sa. Ja, det här var ju en riktig maktkamp. Erik Segerstedt, han var gift två gånger. Dels med en prinsessa från Polen, Gunhild. Det låter inte säkert polskt. Men hennes bror var Polens första kung, Boleslav den första. Dels, och det här är mer intressant, var han gift med den här epokens mest kända kvinna, Sigrid, med tillnamnet Storråda. Och med henne så fick han Olof Skötkonung.
Just det, men det är ett namn jag känner igen faktiskt. Mm. Det är första gången i den här podden som jag känner igen något namn.
Ja, Karl den 16 augusti kanske du har hört talas om.
aldrig.
Okej, i alla fall, Skötkonung, han skulle ju bli Sveriges första kristne kung. Men enligt vissa källor, det bäst vi garderar oss här, var Olof Skötkonungs son till drottning Gunhild istället. Ja, det här är ju väldigt förvirrande. Med de här båda damerna, Gunhild och Sigrid. Enligt vissa berättelser är alltså Erik Segerstedt först gift med Gunhild och sen med Sigrid. Enligt andra var det tvärtom.
Men nu, vem fokuserar vi på nu?
Ja, vi fokuserar på Erik Segerstedt. Och ja, förresten, kanske ska lämna in en brasklapp till här. När det gäller Olof Skötkonungs rykte som Sveriges första kristne kung. Så enligt vissa uppgifter är även farsgubben här, Erik Segerstedt, kristen. Och han lär ha låtit döpa sig i Danmark, som han också styrde över under en period. För att sen, när han kom hem, återfalla till hedatron. Erik Segerstedts bror, Olof, styrde i början tillsammans med sin storbror Erik. Men han dog tidigt, och den lille Styrbjörn, Olofs son, fick därför växa upp hos farbror Erik. Du med?
Ja, så det blev en slags fadersfigur ändå då?
Det kan man säga, men en fadersfigur han gjorde uppror mot. Men det finns ja, ju exakt. De som gör på sina fäder. Ingenting att rekommendera.
Ja, det finns ju olika sätt att göra det på. Ett är ju ett slag kanske.
Ja, det är det. Ett annat är ett sätt att säga emot sin far under en podcastinspelning.
Ja, varför inte?
Styrbjörn i alla fall, han visade sig bli en besvärlig och obstinat tonåring, pubertetsyngling. Han krävde nu att få halva makten efter sin far. Och när han inte fick som han ville, så stängde han inte in sig på sitt tonårsrum som många gör, utan på ett lite mer originellt sätt visade han sitt missnöje genom att sitta och tjura på sin fars grav. Farbror Erik, han ville då bli av med honom, han skickade iväg honom. Han gav honom en muta på 60 skepp. Styrbjörn, han var ute och röjde. Han härjade runt ett tag i Östersjön innan han slogs ner i Jomsborg på den tyska ön Volin.
Det härjade runt en slags sjörövare?
Ja, liksom. Lite så. Lite vikingstuket. Mm. Där är ju fortfarande vikingatiden. Han besegrade en hövding där i Tyskland. En hövding med det något ovanliga namnet Palnatoke. Han blev ledare. Styrbjörn blev ledare för de så kallade Jomsvikingarna. Och det är nu han får tillnamnet Starke. Det här Jomsborgs population var väldigt speciell. Det fanns inga kvinnor och barn, utan bara män. Inga under 18 år och inga äldre än 60 år. Nå, Styrbjörn, han förbereder sig nu för att gå till attack mot farbror Erik. Han får hjälp av den danske kungen Harald Blåtand. Harald Blåtand hade en väldigt vacker dotter som heter Tyri, som han nu gifter sig med, och svärfar Harald, han skickar ett stort antal skepp till Styrbjörns förfogande. Så drar man norrut, seglar in i Mälaren och landstiger vid Fyrusåns mynning vid Flottsund. För att visa sina mannar att det inte finns någon återvändo, att det gäller att, precis som för antikens spartaner, segra eller dö. Så låter han bränna upp de egna båtarna. Det här var inte populärt hos danskarna som drar sig därifrån, med några undantag. För på en runsten är det då danska Skåne så står det: han flydde icke vid Uppsala.
Alltså, de gick i land då där utanför Uppsala.
Mm.
Och sen brände han båtarna och sa att nej, nu ingen återvändo så att säga.
Nej, det finns ingen väg tillbaka. Nej. Det gäller att segra eller dö.
Ja.
Med hjälp av sina egna jomsvikingar som ju då var kvar, så fortsätter nu Styrbjörn mot Uppsala och Fyrisvallar, där Erik, som förberett sig väl, väntar. Bland annat så band Erik ihop hästar och tjurar, kopplade ihop dem med vagnar utrustade med svärd och spjut. En slags tidig stridsvagn skulle man kunna säga. Han hetsade upp djuren så att de rusade rakt in i fiendehären. Man slåss i 3 dagar och slaget slutar med att Styrbjörn Starke stupar och Erik vinner en fullständig seger. Och nu får han sitt tillnamn Segercell. Men pinsamt nog så dör han så småningom av sjukdom i sotsäng, ko i halmen, omkring år 995. Ett annat mycket känt slag några år senare utkämpades till sjöss, slaget vid Svolder. Av tradition har man placerat det till året 1000. När det gäller bakgrunden till det här slaget så spelar nämnda drottning Sigrid Storråda en avgörande roll.
Det var Erik Segercells hustru.
Alldeles riktigt, och förmodligen Olof Skötkonungs mamma.
Just det.
Det här slaget till sjöss, det var en hämnd för ett annat slag till lands, nämligen en örfil med en handske som Sigrid hade fått. Det är inte bara bakgrunden utan också deltagarlistan som gör slaget unikt. Det är nämligen så att Nordens samtliga 3 kungar är inblandade. Men den riktiga kraftkaren vid den här tiden, det var en kvinna. Innan vi nu fortsätter med alla kungar kan vi stanna upp och stå fast att många drottningar har också spelat viktiga roller. Bara 2 svenska kungar under alla de här åren har varit ogifta. Dels Karl den 12:e ju, som inte hade tid att gifta sig. Han var gift med sin armé, brukar man säga. Och så var det 1200-talskungen Johan Sverkersson som inte hann gifta sig innan han dog väldigt ung. Många kungar var gifta flera gånger med olika drottningar. Men det finns också en rad drottningar som var gifta med flera kungar. Och det här är Sigrid Storråda ett bra exempel på. Alltså, änkedrottningar under medeltiden ett eftertraktat parti på den kungliga äktenskapsmarknaden. De blev så att säga gärna återanvända.
Det var efter när Erik hade dött kort efter Uppsala-slaget.
Just
så
det.
Blev Sigrid änka.
Precis, så var det ju. Och de här alltså kungliga äktenskap, de hade ju ingenting med kärlek att göra. Kung söker fru av politiska skäl. Det kunde skapa ett förbund eller en fred mellan parternas hemländer. Ofta, ja faktiskt ända fram till 1800-talet, hade de kungliga makarna inte ens träffats före bröllopet. Här kan man verkligen prata om blind dates. Nu återvänder vi till Sigrid. Hon är nu alltså, som du konstaterade, ensam. Hon styr med kraft sina många gårdar i Västergötland. Erik Segercell är alltså död och sonen Olof Skötkonung har tagit över. Olof Skötkonung brukar historiker omnämna som den första som med säkerhet styrde över både Svealand och Götaland. Den rika, kraftfulla, vackra enkedrottningen Sigrid, hon står högt upp på många ensamma mäns dejtinglister. Och de åker dit för att träffa henne. Men Sigrid är svårflörtad. Hon tycker inte att någon av alla dessa friare når upp till hennes nivå.
Eller Eriks nivå.
Nej, precis. Och till sist blir hon riktigt irriterad och bestämmer sig för att statuera ett exempel. Hon söp 2 energiska friare. En med ryskt ursprung och en med norsk bakgrund. Förut fadern till Olof den Helige. Under bordet satte sen eld på festlokalen. Varvid de båda försmådda friarna brann inne.
Enligt svensk tradition.
Precis. ja, det var ju den här kraftfulla avspisningen av de båda friarna som gav Sigrid det här hedersnamnet Storråda. Den aktuella värdegrunden var under den här tiden något annorlunda än dagens. Nå, när nu inte besökande friare höll måttet i hennes ögon bestämde sig Sigrid för att istället själv söka upp en lämplig kandidat. Och en sån fanns nu i den norske kungen Olav Tryggvason som efter att ha avverkat en rad fruar nu var singel. Han var för övrigt son till Harald Hårfager som enade Norge genom ständigt uppskjuta frisörsalongsbesök. Olav och Sigrid kom överens om en dejt i Kungahälla, dagens Kungälv. Äktenskapsstycke fanns. Här var det fråga om två ytterst kraftfulla och hänsynslösa individer. Men det fanns en hake. Vilken då? Jo, de bekände sig till olika religioner. Medan Sigrid höll fast vid asatron hade Olav låtit döpa sig till kristendom. Han hade just sett till att hela Bohuslän blivit kristet. Men här var det inte fråga om dagens svenska kyrkas mesiga försök att locka själar till kyrkan, utan här gällde principen bli kristen eller dö. Det var de två alternativen.
Ja, men Norge blev ändå kristet före Sverige.
Ja, då. Både Norge och Danmark blev före Sverige. Det här femte budet, du ska icke dräpa, du vet, det tog man inte så allvarligt på, i varje fall inte Olav. Nå, nu krävde Olav att Sigrid också skulle låta döpa sig och bli kristen om det skulle bli något bröllop av. Men Sigrid, hon tänkte minsann inte skippa och överge Oden och Thor och kompani, utan hon vägrade gå med på det här kravet. Och hur reagerade Olav? Jo, han blir ursinnig. Han tar av sina handsken och slår med den Sigrid i ansiktet medan han skriker: hur ska jag kunna ta dig i din hundhedning? Det var ju inte den bästa början på ett förtroendefullt äktenskap, så Sigrid svarar: det här ska bli din bane. Det vill säga, det här ska du få ångra med din död.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Nå, vad gör Sigrid nu då? Jo, hon drar ner till Danmark och träffar där den danske kungen Sven Tveskägg, som också praktiskt då råkar ha blivit singel. Han hade förut tidigare varit gift med Gunhild, då kommer Erik Segerstedts polska drottning. Alltså den kungliga äktenskapsmarknaden, som vi förstår, den var ju ytterst begränsad. Tur att det ser annorlunda ut idag. Sven Tveskägg, han har inga sådana här besvärliga konventionella krav på sin blivande drottning, utan de gifter sig. Och Sigrid Storråda, hon ska nu använda sin nye man, den danske kungen Sven Tveskägg, och sin son, den svenske kungen Olof Skötkonung, för att hämnas Olavs örfil.
Men visst, den här dansken, han var ju ändå nummer två, så att säga.
Ja.
Och sen, nu ska vi hämnas, nu utnyttjar dig och hämnas och så här. Det känns som att han ställde upp på en hel del.
Det gjorde han. Sigrid Storöde var nog inte någon man sa emot direkt.
Ja.
Slaget ska som sagt ha stått år 1000. I gamla folkskolans läsebok slogs det fast att det var den 9 september. Ja, förr i tiden fick man lära sig väsentliga fakta i skolan istället för värdegrunder och genusperspektiv.
Som 9 september.
Var detta slag Svolde var beläggt, det vet man inte riktigt. Det finns olika teorier där. Man får söka förgäves efter namnet i KAKs bilatlas. Men det finns olika teorier att det låg i Öresund vid ön Ven. Eller vid den pommerska kusten, kanske vid den största tyska ön Rügen. Vad händer nu under slaget? Jo, Sven Tveskägg och Olof Skötkonung, de slår ihop sina styrkor. De gömmer sig med sina skepp i en vik som Olav Tryggvason ska passera. Han har varit ute i Östersjön och härjat och är nu på väg hem. De dansk-svenska styrkorna har en norsk överlöpare, en tidig kvissling som heter Erik Jarl.
Alltså en förrädare.
En förrädare. Den här killen, Erik Jarl som han heter, han har till uppgift att slå larm när Olav Tryggvasons skepp Ormen Långe kommer. För man visste att ombord på Ormen Långe fanns kungen Olav. Och då var det lämpligt att rikta in huvudanfallet mot det här skeppet. Så kommer då till sist Olavs alla fartyg. Och när det kommer ett extra stort fartyg, då reser sig både Sven och Olof upp, beredda att gå till attack. Men den norske förrädaren, han skakar på huvudet. Men till sist kommer ett skepp som är större än de tidigare som passerat. Och Sven och Olof gör sig beredda och går till anfall. Detta måste väl vara Ormen Långe? Nej, nej, säger norrmannen. Akkurat icke. Det är Ormen Kort. Det näst största skeppet i Olavs flotta. Ja, men så till sist, efter ytterligare spänd väntan, så kommer ju Ormen Långe och drabbningen börjar. Som vi tidigare har konstaterat var den vanligaste dödsorsaken vid strid till sjöss drunkning.
Just det.
Simkunnigheten var obefintlig hos vikingarna. Från det här slaget finns det en berömd replikväxling. Olavs främste kämpe, det är Einar Tambaskälver. Han har en båge som ingen annan kan spänna. Med pilarna därifrån fälls många fiender. Så länge Einar är med i leken med sitt vapen blir det svårt för den svensk-danska alliansen att segra. Men så har sig en kraftig smäll. En bågskytt från alliansen har lyckats skjuta sönder Einars praktfulla båge. Och Olav ropar, vad var det som lät? Vad har hänt? Varvid Einar som inser den katastrof, de konsekvenser som det innebär. Han ropar tillbaka, Norge ur dina händer, konung. Och mycket riktigt. Svensk-danska trupperna tar initiativet och bordar Ormen Långe. Kung Olav och hans närmaste män, de kastar sig i vattnet där de snart sjunker till botten. Men det finns en berättelse om att Olav faktiskt hade en elementär simförmåga. Kanske på simborgarmärkes nivå eller grodans. Och därför lyckades ta sig i land.
Ungefär 200 meter till land kan man säga.
Vi får hoppas att det inte var längre. Sen finns det historier om att den besegrade kungen for söderut ända till Orienten. Och många år senare stötte norska charterturister, pilgrimer i Jerusalem på en gammal fattig man med långt grått skägg som satt i ett hörn där i en av stadens krokiga gränder. Och han ropade till dem på norska. Gubben frågade om tillståndet i Norge, om någon mindes den gamle kungen Olav Tryggvason. Men så försvann han utan att visa några identitetshandlingar. De norska resenärerna, då fick en känsla av att det inte var någon mindre än kung Olav som de mött. Men resultatet av slaget vid Svolder blev alltså att Sigrid fick sin hämnd på Olav. Ja, hon skulle ha passat bra i dagens kulturella klimat. Hon hade varit en framgångsrik tolkare av MeToo-kampanjen om det funnits redan då.
Ja, han fick ju ångra sin lavett, om man säger så.
Minst sagt, det var ett dyrt pris han fick betala där. Då, nu lämnar vi Svolder och nu ska vi återvända lite grann till det andra fenomenet som gör att forntiden här tar slut och medeltiden börjar. Dels var det alltså att vikingatiden tar slut, men också kristnandet av Sverige. Vi talar ju tidigare om Anskar. Han lyckas ju i början av 800-talet träffa de svenska kungarna Björn och Olof och grundar en liten kristen församling. Till skillnad från de allra flesta missionärer så kom han hem med livet i behåll. Missionärerna på 900-talet och 1000-talet kom inte från kontinenten som Anskar utan från England. Och bland de här märks Eskil som har gett namn till staden Eskilstuna. Han fick tyvärr i huvudet krossat i det som sen blev Strängnäs. I Västmanland hittar vi David och längs den norrländska kusten får Stefan med tyst ursprung. Innan han slogs ihjäl av uppretade hälsingebor som kastade stenar på honom tills han blev tyst för alltid.
Relationerna Eskilstuna-Strängnäs är fortfarande lite ansträngda? Eller?
Det kan ju kanske vara en tradition från den här tiden. Det finns de som menar att det är den här Stefan eller Staffan som tvångskommenderade strutförsedda förskolebarn tvingas sjunga om vid Lucia och inte den Stefanus, den första kristne martyren som vi kommer ihåg varje annan dag jul. Nåväl. Det mest kända av de här missionärerna efter den tidiga Anskar är ju dock Sigfrid som kom att döpa den första kristne svenske kungen Olof Skötkonung. Det här ska ju enligt traditionen ha skett vid Husaby källa vid Kinnekulle i Västergötland år 1008. Men både plats och årtal är något osäkert. Sigfrid, han slog sig ner i Småland vid det som sen kom att kallas Sankt Sigfrids källa. Där sen staden Växjö grundades. Han lyckades kristna flera inflytelserika smålänningar och det var därifrån han kallades till kung Olof för att döpa kungen och hans familj. Olof hade insett att det var dags att införa den nya lära som redan blivit den som gällde i Danmark och Norge. Sigfrid lämnade när han åkte till Västergötland kvar sina tre brorsöner, Knatte, Fnatte och Tjatte, heter de inte, utan de hette Unaman, Vinaman och Sunaman. Och de predikade vidare i farbror Sigfrids frånvaro. Nu bar det sig inte bättre än att några smålänningar med kriminell läggning gjorde inbrott hos brorsönerna för att stjäla de silverföremål som de visste fanns där. Oturligt för inbrottstjuvarna och katastrofalt för brorsönerna var att de senare kom hem och ertappade tjuvarna på bar gärning. Tjuvarna grädde snabbt och högg huvudet av alla tre brorsöner. Huvudena la de i en hink och slängde ut den i den närbelägna Helgasjön. Det finns gott om sjöar i Växjötrakten och det vittnar ju än idag namnet på Sveriges nu mest framgångsrika ishockeylag, Växjö Lakers, om. De huvudlösa kropparna av de tre brorsönerna grävde man ner i skogen. När sen Sigfrid kom hem efter döpandet av Olof Skötkonung, då hittade han inte sina brorsöner hur mycket han än ropade. Unaman! Vinaman! Sunaman! Kom fram! Medan han gick vid Helgasjöns strand funderande på om man skulle kalla in Missing People. Så såg han plötsligt ett ljussken på vattnet och strax därpå hörde han vacker psalmsång. In mot land kom hinken, guppande med de tre avhuggna brorsöners huvudena som trots sin belägenhet sjöng psalmer för full hals.
Ja. Självklart sjöng de psalmer.
Jag verkligen säger kanske att de kunde sjunga överhuvudtaget, men jag märker en aning skepsis hos dig här. Och det är ju möjligt att den här historien inte skulle tåla en modern källkritisk granskning.
Eller Sigfrids, så att säga, Sigfrids berättelse.
Ja, men det, man kan säga så här att det är kanske hans subjektiva upplevelse.
Ja.
Nåväl, hur reagerar Sigfrid? Jo, han blir ju mäkta förgrymmad naturligtvis. Han begraver sina brorsönes huvuden och sen kontaktar han Olof Skötkonung som la tunga böter på traktens befolkning.
De ligger där och sjunger under jorden än idag.
Kanske det. Även om missionärerna var smarta nog att sitt kristnande sikta in sig på kungar och hövdingar för att sen få resten av befolkningen att haka på, tog det tid att kristna hela Sverige. Och det är ju fullt förståeligt att många tvekade inför religionsbytet. Asatron, den var ju full av livslust och livsbejakande, av att ta för sig av livets goda och frossande. Och här kommer nu istället en lärare som säger att man ska vara måttfull, till och med fasta under en lång period om året. Man ska späka sin kropp och så vidare. Därmed att ge sig ut och härja och stjäla och plundra och slå ihjäl folk, det var ju inte att tänka på. Tigos bud minskade verkligen den utåtagerande unge äventyrslystne mannens planer på ett spännande liv. Hämnden, som var central i värdegrunden, var ju inte heller tillåten. Det var inte heller någon mening att dö i strid för att komma till det Valhall som de kristna bytt ut mot himmelriket. I Valhall kunde man ju i stort sett fortsätta röja livet varje natt med ett hejdlöst mjöddrickande. Nu dessutom utan baksmälla på morgonen. Fläskkötskäkande med hjälp av den ständigt pånutfödde grisen Särimner. Det skulle ha varit ett fynd för vilken hushållsbudget som helst. Och man kunde ägna sig åt våldsamma slagsmål. Så mycket mer lockande var ju det mot att sitta på ett moln och spela salmer på harpa eller vad man nu gjorde i det kristna paradiset.
Ja, supertrist.
Ja. Ja, då slutar vi för den här gången och nästa gång ska vi fortsätta att berätta om vad som hände under resten av 1000-talet och de sista yttringarna av vikingatid och hedendom.
Ja, det ser jag fram emot och hoppas att ni lyssnare också följer med oss på den här resan. Tack och hej!
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.